A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really press it down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite
amount
of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. Steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Så den här veckan, Fabian, blir det nästan någon form av IPO-special, eller hur?
Ja, det är mycket heta IPO som kommer till börsen. Många kanske jag tar i, för att det är väl den första på svenska börsen i år i Karnell. En liten nordisk roll-up-bolag. Och sen har du ju såklart den heta amerikanska börsnoteringen som är 4 eller 5 gånger övertecknad i Reddit, det här forumet bakom Wall Street Bets.
Som väl skulle noteras, var du inte pratat om det första gången typ 2021 eller någonting, och så vart det ingenting mer och drog de tillbaka det?
Ja, de peakade väl sin värdering 2021 på 10 miljarder. Sen 2022 var det väl som alla andra att det halverades eller mer, och nu är de väl tillbaka, kommer få en värdering på strax under 7 miljarder.
Ja, och vi kommer även prata lite Nvidia, och det kommer bli lite annat också. Jag tänker att det är lika bra att vi hoppar in på dagens avsnitt. Som vanligt ska vi dock påminna att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår på podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ska vi börja lite och prata om Nvidia och deras nya superchip de har kommit med?
Ja, Nvidia hade ju sin GTC, eller GPU Technology Conference, häromdagen. Och det är väl många som kallar det liksom lite för AI:s Woodstock. Och då tyckte jag att, i och med att AI är så hett just nu, kan det vara liksom lite intressant att prata om det här. För att dels hade Nvidia lite intressant teknologi som kom ut, och sen pratade Jensen Huang väldigt, väldigt mycket om framtiden. Och i grund och botten så handlar ju i stort sett hela Jensens tal om att det kommer vara mycket billigare, det kommer vara snabbare och det kommer vara mer flexibelt att simulera verkligheten framöver än att faktiskt verka i verkligheten och göra saker i verkligheten. Vilket är lite läskigt när man har lyssnat på jag menar, Elon Musks teorier om simuleringen och liknande.
Det låter ju jättemärkligt, för det kostar ju ingenting att vara i den verkliga världen.
Det gör ju det när man tänker på hur mycket det kostar att till exempel ta fram nya mediciner i verkliga världen, att spela in filmer och så vidare.
Han menar alltså att det kommer bli mycket lättare till exempel att simulera den video man vill se, den film man vill spela in, än att faktiskt ta sig ut och spela in den.
Yes, jag menar att det kommer vara så visst, fortfarande väldigt tidigt, men att om liksom några år, ett årtionde, så kommer det ju liksom alla föredra att simulera än att göra det i verkligheten.
Mm, skrämmande tanke.
Och i stort sett, ja, det är lite jobbigt, för då tänker man helt plötsligt bara, vi kanske är också en simulation.
Det finns ju, Storytel har ju lanserat sina AI-röster nu, det var väl ett tag sedan, där man då kan, som jag fattat också, är det bara någon bok där de har valt då att man kan simulera Stefan Sauks röst, han slapp läsa in den själv. Men man tänker väl, det är väl ändå ganska naturligt att tänka sig att framtiden är att du kan ta vilka röster du vill och läsa vilken bok du vill. Förutsatt då förstås att de som läser in böckerna faktiskt vill det.
Ja, jag menar... Youtubers och poddar och liknande måste ju vara de enklaste att bygga AI-modeller på, för det finns så mycket tal och video på de personligheterna, så vill man göra någon typ av hackerattack så är det nog de lättaste att angripa.
Då är det kört för oss. Skit också. Tur att alla vet att inte vi vill prata telefon, vår generation. Så att blir man uppringd av en röst som låter som våran, då vet man att det kan inte vara dem, för att deras generation gillar inte att prata telefon. Det var ju också kul förresten, Black Mirror, senaste säsongen och den, där körde de ju ett helt avsnitt. Det är väl första avsnittet, handlar ju helt och hållet om just också att det är då kopia på Netflix som simulerar tv-serier, ja, istället för att faktiskt spela in dem.
Ja, och allmänt tycker Black Mirror gått ner sig lite. Det brukar ju vara ascool så här sci-fi-grejer, och de var ju tidiga med den här sociala credit score och grejer innan det blev verklighet i Kina. Men nu för tiden känns det som de har tryckt in massor med skräckfilms, liksom B-skräckfilmer och grejer i vart och vartannat avsnitt.
Ja, det är väldigt svårt. Nu är vi ingen podd som ska kommentera tv-serier, men det är väl svårt kanske också. Folk har ju väldigt speciella förväntningar på när man släpper en ny säsong, och då vill man att det ska vara likadant. Jag tycker ändå att den var ganska helt okej faktiskt, säsong. Ändå rolig att kolla på.
Ja, det är sant. Den är väl ett eller två år gammal nu också, så får vi se när nästa säsong kommer. I alla fall, tillräcklig data, tillräcklig beräkningskraft, så ska allting gå att simulera enligt Jensen. Och... liksom, medan det är en väldigt stor upfront-kostnad som du säger, Niklas, så när modellen väl är byggd så kommer det vara billigare och skala bättre om, liksom, än att göra saker i IRL, just när det kommer till såna här väldigt, väldigt dyra grejer. Alltså du kommer antagligen fortfarande vilja gå ut och ta promenader och leka med hunden och grejer. Men
det kommer vara lättare att simulera promenaden.
Ja, men exakt. Men grejen är att vi säger att vi sätter upp, liksom, du vill göra ett experiment för att ta fram något nytt läkemedel. Då kan du ju liksom i en simulation sätta upp tusentals experiment samtidigt istället för att ha några stycken pågående. Och det är väl det som Jensen försöker få alla andra att förstå här i sitt tal. Att om vi har tillräckligt med data och beräkningskraft, det är som han kallar AI-fabriken, så liksom intuitivt så ger det en anledning till varför vi ska satsa så mycket på att skala AI som vi gör i dagsläget. För det är många som tänker, varför ska vi skala AI? Det är bara ChatGPT, det är lite av en gimmick. Ja, men det är för att om framtiden här är simulation så innebär det ju stora kostnadsbesparingar till andra fält. Till exempel om du ska allt ifrån att simulera vädret och klimat snarare än prognostisera idag. Eller som sagt generera videos, för det är billigare än att samla ihop ett team, hyra lokal, liksom sitta och filma i hundratals timmar och alla pengar som går in i det. Ja, men som sagt, syntetisera nya mediciner, skapa nya material, och liksom, desto mer komplext någonting blir, ju mer kan du ju spara på att simulera det. Och det här var väl liksom den stora takeawayen från GTC enligt mig. Men sen var det också liksom lite mer tekniska highlights, och den stora nyheten var att deras nya GPU, Blackwell, den har väl liksom 5x performance och 4 gånger minnet jämfört med liksom nuvarande flaggskeppschippen. Bakåtkompatibel, så man kan ju mixa och matcha lite chip här om man inte får tag i tillräckligt mycket Blackwells. Man tryckte även på deras GB200, som de kallar det. Det är lite jobbigt att det är så många förkortningar och grejer om man inte är jätteinsatt, men det är i stort sett att man kan kombinera två Blackwell-GPUer med 2 stycken Grace CPUer. Och det här drar ner CPU-kostnaderna till kund. För just nu har man liksom ett helt system. Det är alltså ett CPU och en GPU. Det här chippet, makalöst bra, jättestort. Men det stora i den här konferensen var egentligen inte chippen i sig. Utan det var deras GB200 NVL72. Många förkortningar nu. Nu behöver inte bry er om förkortningar egentligen. Det här är ett system med 36 CPUer, 72 Blackwell GPUer som är ihopkopplade med den nya generationen av NVLink, som tillsammans i stort sett skapar en enda massiv GPU, kan man se det som. Och det verkar ju som att Nvidia nu vill kapitalisera på den här typen av system snarare än chippen i sig. Och för att det här systemet sammankopplat visar sig ha en 20 gånger förbättring i träning jämfört med tidigare racks, och 45 gånger förbättring i inferens, alltså när du faktiskt använder modellerna. Och så drar du ner energiförbrukningen till en fjärdedel jämfört med tidigare chipsystem. Det vill säga kommer du behöva färre GPUs och de kommer dra mindre el, vilket innebär stora kostnadsförbättringar. Så det stora från den här konferensen var ju egentligen inte chippen, utan det var ju networkingen och hur man nu har den snabbaste och billigaste networking-stacken där konkurrenterna inte ens är i närheten. Nätverksteknologin hos Nvidia just nu är det är en eller två generationer före Broadcom och AMD. Så även om till exempel AMD skulle tillverka ett chip där teknologin skulle vara bättre än en Nvidias chip, så skulle totala outputen i systemet fortfarande vara lägre för att de ligger så pass långt efter i networking. Så att jag tror det är viktigt att ta med sig här nu att Nvidia inte längre säljer chip. Det är inte det de fokuserar på. De fokuserar på att sälja system. Alltså, hela grejen, hela racken inklusive networking, det innebär ju drastisk skillnad, för det här innebär ju en helt annan typ av vallgrav och moat än om du bara är ett chip, eftersom det är många andra vallgravar och teknikskiften som byggs in där. Och trots att Blackwell kostar cirka dubbelt så mycket som Hopper, alltså nuvarande chipet att tillverka, så kommer man inte öka kostnaden till kunden särskilt drastiskt. Det verkar som Nvidia kommer vilja squeeza ner sina egna marginaler framöver för att låsa in kunder i deras system.
Och det är intressant, det pratade vi om för några veckor sedan, att de redan då lyfte att det här är nog peak-marginalerna vi når nu förra kvartalet.
Ja, exakt. Och det verkar verkligen så. Och får man in dem i det här systemet, så är det ju väldigt svårt att få ut folk, för att du har så pass mycket bättre prestanda i systemet än vad konkurrenterna kan komma med. Sen visar man också upp NIMS, vilket i stort sett är AI-APIer som endast kan köra på Nvidias GPUer. Och lite här kan man säga som om CUDA, Windows, så är det här typ Office-paketet för AI. Så att det är mycket som händer nu, och Nvidia fortsätter ju att cementera sin vallgrav. Så jag vet inte riktigt vad som kommer hända med alla som vill konkurrera här. Och med det sagt tycker jag fortfarande att Nvidia är jäkligt dyrt, och det är inte som så att jag hoppar ombord just nu. Men mycket som händer och går jäkligt snabbt i AI-världen.
Idag har vi med oss en ny samarbetspartner i form av Master Exchange, och vi har med oss Fredrik Elam som är Head of Catalog på tråden, som ska berätta mer om dem. Men jag tänkte börja, Fredrik, vem är du, vilka är Master Exchange och vad gör en Head of Catalog? Det är en titel jag aldrig hört förut i mitt liv.
Ja, hej Niklas. Vi är alltså Master Exchange, en plattform där vem som helst kan skapa ett konto och investera i musik. Och i korthet, så när en låt som du har investerat i streamas, så får du betalt på samma sätt som artister, skivbolag och till exempel producenter tjänar pengar. Så Head of Catalog syftar på en musikkatalog som är då en samling av låtar. Man kan se det lite som en portfölj av aktier eller värdepapper, och dessa säljs ofta i en klump och kallas då för en katalog. Så mitt jobb är att hitta kataloger och sätta ihop dem med köpare som vill investera i de här katalogerna.
Och varför ska man som investerare vara intresserad av att investera i musik egentligen?
Musik är ett jättebra verktyg för att diversifiera dina investeringar eller din portfölj. Eftersom att det är okorrelerat till traditionella marknader. Det är ju så att folk lyssnar på musik oavsett hur börsen går. Dessutom så får man avkastning om man jämför med till exempel konst, som är en annan intressant alternativ investering. Så förutom att musik kan gå upp i värde så får du dessutom utdelning under tiden som du äger musiken.
Och hur funkar det då när man investerar i musik? Jag har ju sett på er hemsida att ni har någonting för, som kallas för en initial music offering, alltså som en IPO fast då med musik. Är det ofta så man investerar i musikrättigheter, eller går man in som säger köper en hel katalog som finns på sidan? Berätta lite om hur det funkar och vad är det egentligen man handlar med, och hur får man ut pengar också ur de här investeringarna?
Bra fråga. Så det här med musikkatalog och handel med musikrättigheter, det är inget nytt. Det har funnits ganska länge, och jag kan nämna några exempel. Till exempel så köpte för några år sedan det svenska bolaget Pophouse Aviciis katalog. Sony Music köpte Bruce Springsteens katalog för några år sedan för $500 miljoner. Så det är inga små dealar. Och stora dealar görs fortfarande regelbundet. Som för några veckor sedan så köpte Pophouse även Cyndi Laupers katalog. Ni vet, hon som gjorde Girls Just Wanna Have Fun.
Och jag vet ju att, alltså dels tänker jag, man får ju ut royalties. Hur funkar det för de här låtarna? Och kan man sen också köpa och sälja de här precis som att det vore aktier eller någon annan tillgång?
Exakt, så med hjälp av vår börs på Master Exchange så kan man då trada låtandelar. Och om du äger eller har investerat i en låt så får du utbetalning i form av royalties. Och detta sker oftast kvartalsvis.
Vad är det för typ av artister då som finns på er sajt som man kan handla med?
Det är en ganska blandad kompott av artister. Men vi kikar framförallt på stora låtar med över 100 miljoner streams på Spotify. Och just nu så har vi en miljardlåt uppe på plattformen, nämligen How Deep Is Your Love av Calvin Harris och Disciples.
Just det, och det är den som ni gör en sån då IMO, Initial Music Offering på.
Just det, exakt.
Och vad ska man liksom läsa på innan man gör en investering i en musikkatalog eller en låt?
Det finns lite olika saker som är bra att titta på. Till exempel hur gammal låten är. En äldre låt som fortfarande streamas har god potential att fortsätta prestera bra. Medan en nyare låt är betydligt mer riskabel som investering, eftersom att det är svårt att säga hur långlivad dess konsumtion kommer att vara. Så när vi erbjuder en låt på Master Exchange så gör vi först en noggrann due diligence för att se till att alla avtal är på plats, att royalties kommer in som de ska, att låten har presterat stabilt, och därefter prissätts den. När vi prissätter låtar så tittar vi på intäkter de senaste åren, så långt bak som det finns data. Och vi tittar även på streamingsiffrorna, hur de har presterat och hur utvecklingen går. För att det alltid är ett mål att erbjuda en 10% i yield till våra investerare. Men detta är ju såklart inget som går att garantera, men vi gör vårt bästa för att säkerställa det.
Ja, och jag gillar ju också, måste jag säga, att det är ändå låtar man känner till. När man går in på hemsidan så är det ganska mycket låtar som jag känner igen. Jag vet att det finns en del konkurrerande tjänster, och då har det oftast varit mer, upplever jag, indieartister eller kanske, om man får säga så, amatörartister som försöker lägga ut rättigheter, och så hoppas man att man ska hitta nästa Avicii. Och det känns ju lite som kanske att skrapa en trisslott lika gärna, faktiskt.
Exakt, så större låtar med mer historik är ju enligt mig ett bättre eller intressantare investeringsobjekt, eftersom att det är betydligt mindre risk, och förhoppningsvis så kommer de fortsätta streamas in i framtiden. Jag kan också tillägga att idag så är den globala streamingmarknaden värd 33 miljarder dollar. Och Goldman Sachs förutspår att den kommer växa till 90 miljarder dollar redan 2030. Så att tack vare streaming så växer det enormt snabbt.
Och för den som vill veta mer, berätta gärna vart man kan ta reda på mer om Master Exchange. Och jag vet att ni hade ett erbjudande också till lyssnarna.
Yes, så vi lanserade precis vår senaste Initial Music Offering, som du nämnde tidigare, på masterexchange.com. Och det här är då första gången du kan investera i låten How Deep Is Your Love av Calvin Harris och Disciples. Det är en av medlemmarna i Disciples faktiskt, Nathan Duvall, som listar låten på vår plattform. Och han gör det här för att fira att låten har streamats över 1 miljard gånger på bara Spotify. Och nu har du alltså möjligheten att investera i denna grymma låt och få betalt varje gång den streamas. Vi vill också erbjuda er, kära lyssnare, en bonus när ni skapar ett Master Exchange-konto. Så om ni går in på masterexchange.com/marketmakers så får ni 10 euro att investera i musik.
Grymt, och vi har förstås en länk till det i avsnittsbeskrivningen också. Jag säger stort tack till dig, Fredrik, och stort tack till Master Exchange. Jag tänkte att vi skulle hoppa in på ett litet soppsvep. Det blir ingen nyhetssvep, utan det blir ett soppsvep. Det känns som att det här tuffa klimatet som har varit på börsen, det har väl blivit lite bättre nu, känns som. Men det har ju varit ett tufft klimat på börsen, och det verkar börja återspegla sig mer och mer, tycker jag, i hur många av de här kanske lite mindre kvalitativa bolagen hanterar sin egen situation och ja, när de börjar få skulder och sådana saker. Och det är lite intressant. Jag har följt Sven Nordenstam på DI som har grävt mycket i de här bolagen. Och, så att jag får skicka en liten shoutout till honom. Han lägger ut mycket intressanta grejer faktiskt på Twitter. Och ska också slänga in en stor brasklapp här. Att en hel del av det här har jag inte liksom grävt supermycket i. Så jag vill inte få någon förtalsanmälning mot mig. Så att... tror ni att det har, tycker ni att det låter som att det har blivit tokigt? Det kanske har blivit tokigt. Så har jag fått det ur vägen,
ja,
bara.
Om ni ska förtals anmäla någon, är alltså Niklas och inte Fabian.
Helt rätt. Nej, men jag tycker det är intressant. Ett av de första bolagen som jag pratade om, det dök faktiskt upp till och med lokaltidningen här i Linköping. Och det var ju Svemet, hur man uttalar det. Det är alltså inte Hemnet, utan Svemet. Eller Svemet. Och de har ju stora skatteskulder, och här var det ganska roligt, det här var ju lite tag sedan, några veckor sedan, men då gick Skatteverket in. Om man har för stora skatteskulder, då kommer ju Skatteverket gå till Kronofogden och få dem liksom tillbaka betalda, och ibland kan de även då gå så långt att de vill försöka sätta bolaget i konkurs, och det var det de gjorde. Och då gick bolaget ut och skickade ut ett PM och sa att konkursansökan ogillas. Så när någonting ogillas i liksom rättslig bemärkelse, du är inte någon jurist, men så betyder ju det att till exempel rätten säger att vi ogillar den här förfrågan liksom, så vi kommer inte ta upp den i rätten. Så det var ju många som tolkade, ja, men då sa det blir ingen rättegång för att konkursansökan ogillas. Men det visade sig att det var bolaget som ogillade att de skulle försätta sin konkurs. Och det är ganska stor skillnad på att de på bolaget inte tycker att det här var något kul, mot att rätten tycker att det här inte behöver tas upp i rätten. Ja, men nu har i alla fall konkursansökan återkallats faktiskt, för de har ju löst sina skatteskulder. Och aktien dock verkar inte superstark. Den har gått ner 70% på månad, nästan 20% bara idag. Vi har glömt att säga att vi spelar in den 20 mars, men släpper som vanligt torsdag den 21 mars.
Det känns som regelbundna lyssnare här vid det här laget vet att vi spelar in på onsdagar och släpper på torsdagar.
Ja, men jag har också fått mejl någon gång om att någon som lyssnare som tyckte att ni måste säga datumen mycket tydligare. I alla fall, det brukar ju vara datumstämplar på avsnitten, så jag tror inte att det borde vara så svårt egentligen att ta reda på det. Men nu har jag sagt det i alla fall. Men just det här med skulder är intressant, för jag har ju ändå ett jätteproblem nu att räntorna har gått upp så pass mycket. Många bolag har skulder, det är helt naturligt att ha skulder, men tyvärr ibland så har det varit lite förhoppningsbolag som tidigare levt på emissioner. Ja, och nu får man inte igenom sina emissioner längre på samma sätt, då får man inte in kassa och räntorna har skenat. Så jag förstår att många bolag har det tufft med skulder just nu. Ett annat bolag som har lite tufft med skulder är Topright Nordic. De har närmare 1 miljon i skuld till Skatteverket. Och totala skulderna i bolaget överstiger ju kassan i bolaget, som jag kan se i alla fall. Skatteverket ansökte här också om att sätta bolaget i konkurs i slutet av förra året, men sen drog de tillbaka den ansökan. Och Sven där igen då, han har ju gjort bra grävjobb här och även skickat frågan vidare till NGM, alltså deras marknad som de handlas på, handelsplatsen helt enkelt. För det är rätt galet, det ska ju vara så, om bolag liksom inte sköter sig, då ska de ju hamna på en sån här observationslista, brukar man kalla det för. Och man kanske till och med kan handelsstoppa en aktie om det verkar vara oegentligheter liksom, och otydligt vad som händer. Men det verkar inte vara. Bolaget verkar inte ens ha skickat ut ett PM om att Skatteverket vill sätta dem i konkurs. Och NGM har inte satt dem på observationslistan. Och NGM för övrigt, kan man tänka sig, men de kanske inte vet om det här. Men NGM har också skickat bolaget till Kronofogden. För bolaget har en skuld på ungefär 50 000 till NGM. Som NGM har skickat vidare till Kronofogden. Så de vet ju absolut om att det här bolaget har inte betalat sina skulder just nu. Och sen har dessutom ägarna, Top Right Nordics största ägare är ju Tapdum. De har också skulder hos Kronofogden på cirka 2 miljoner. Varav 1,4 miljoner verkar vara en skatteskuld. Så det är otroligt rörigt här. Och sen var det senaste nu som kom ut, det var ju det här Bellpal, apropå NGM. De ligger ju också på NGM, den har väl handelsstoppat nu i jättelång tid tror jag. Och den hade ju om att, där handlar det om att de skulle köpas ut från börsen. Det verkar ju vara något liksom, hittepå-PN, de skulle köpas ut från börsen. Köparen visar sig nu inte ha finansiering, men då för att inte liksom, att det ska bli jättetokigt. Då gick man ut och sa att nej, men fast vi har hittat en annan köpare som har finansiering klar. Men man vill inte berätta vem det är, eller vad de har för finansiering klar, eller hur det ska bli klart. Ja, och Bellpal AB, alltså bolaget bakom, de har ju förut ett likvidationsföreläggande mot sig, för deras årsredovisning saknas hos Bolagsverket, så Bolagsverket vill likvidera hela bolaget och lägga ner det.
Sjukt. Riktiga sopper. Och vad har de, typ 10 000 aktieägare per bolag, eller?
Jag vet faktiskt inte, men det är ganska många ofta de här bolagen. Och då kan man ju undra, vem är det som köper den här typen av bolaget? Jo, men det kanske är samma typ av person som följde Aktieveteranen på Twitter. Kommer du ihåg Aktieveteranen, det kontot?
Nej, jag vet inte. Det var länge sedan. Ja. Alltså, jag kommer ihåg att folk har pratat om det, men jag vet inte om jag någonsin såg ett inlägg från honom.
Nej, men det var en ganska dryg person, dryg jävel, som höll på och skrev mycket. Det var framförallt 2021 och 2022, och han körde framförallt sina lönecase kallande. Han kom ju med nya bolags, han sa att det var analyser, men det var ju nya case i samband med löning, när folk skulle ha lite pengar över då, kunna köpa de här bolagen. Och mycket sådär in att man skulle gissa på vad det är för bolag vi kommer att avslöja den 25 den här månaden. Men nu var det ungefär ett år sedan som kontot försvann. Och lustigt nog så var det exakt samtidigt som kontot slutade posta, så gick Ekobrottsmyndigheten ut med att de hade anhållit 3 personer misstänkta för pump and dump. Så att man kunde ju nästan misstänka att det var det kontot. Och nu har de också blivit dömda då. En av dem dömts för grov marknadsmanipulation, och de andra två dömdes till medhjälp till grov marknadsmanipulation. Och de ska sammanlagt pröjsa ungefär 2 miljoner i böter. Tyvärr, det är rörigt att gå igenom här förundersökningsprotokollen, och det är ju typ tusentals sidor.
Har du gått igenom hela?
Nej, absolut inte gått igenom hela. Och den är på svenska, så att, jag har inte fått så mycket hjälp av ChatGPT heller. Men jag har tittat en del i alla fall. Jag tycker att det är lite roligt ändå att kolla på. Det är mycket, det är ganska hårda ord mot dem. Till exempel lyfter de just de här lönecaserna och EBM säger då att det är knappast en seriös sätt att presentera på bolag, på att man passar på att ta dem i samband med att lönen betalas ut. Och sen så lyfter man också just att de här köprekommendationerna har ju ofta varit väldigt kortfattade och grunda. De har till stor del åtföljts av symboler och suggererande bilder. Det har varit mycket sådana raketer och sådana saker.
Suggererande bilder.
Man har sagt saker som en riktig guldklimp, har man kallat en aktie. Eller man har sagt att bolaget har full kassa. Kan du förklara, Fabian, så du som kan fundamental analys, vad betyder att bolaget har en full kassa? Det är det Berkshire har. Den är full, ja, den kassa. Det går inte att få i med pengar
i den.
Ja, jag
tänker som Joakim von Anka liksom.
Ja.
Det är så här, kassaskapet är fyllt, kan bara bada i pengarna.
Nej, jag tänker, men om det ska vara riktigt fullt, då ska man inte ens kunna dyka ner. Då är det ju fullt upp.
Ja, det är sant.
Då kvävs man ju. Då drunknar man ju i pengar. Ja, och han har också kallat det här ett S i rockärmen. Och en hel del sådana roliga citat de har lyft upp från hans Twitterkonto faktiskt. Och som sagt, han har haft 2 stycken med sig också, verkar som har samkört där på något sätt. Och de körde ju ut då. Jag kan bara nämna kort hur det här kunde se ut. Ett bolag som de lyfte var Acarix. Då kan man gå igenom hela exakt hur de har handlat i de här aktierna. De har köpt ungefär 200 000, så det är inga jättebelopp heller, men det är kanske inte heller så mycket likviditet i de här bolagen. Det är väl det man vill utnyttja. Och de har köpt det vid ungefär öppning. Sen tweetar man ut det samma dag innan lunch, och sen ungefär efter lunch så säljer man ganska direkt efter tweeten. 35 000 ser de ut att ha tjänat på den Acarix-affären.
Det här tycker jag är så helt sjukt. Varför begår du sådana här brott i sådana småsummor? Alltså jag menar liksom så här, om du ska begå något sånt här väldigt taffligt brott som är så lätt att bevisa. 35 000. Det är helt galet.
Ja, men det menas. Sen har de gjort det här om och om igen då. Men det är liksom varierande kvalitet på de här affärerna. Lumito köper de för 23 000 kronor. Tjänar 4 000. Ja, procentuellt bra, men det kanske inte det jag skulle åka till fängelse för. Aptahem köper för 35 000. Säljer med 600 kronor i förlust.
De är inte ens bra, det gick på, inte det. Hem. De är inte ens bra på det här. Jesus Christ. Helvete.
Ja, jag vet inte. Det är ganska galet.
Losers.
Och de här brottslingarna är alltså närmare 40 år. Liksom, så det är heller inte så här, du vet, att det är någon student studenter som tycker att det var värt det. Så man undrar ju verkligen, var det värt det här? Så i och för sig då kan man ju, ja, de får ju betala ett skadestånd. De som har följt deras pump and dump liksom och dit så att säga blir lurade, de får ju ingenting tillbaks. Men man undrar ju sagt om det var värt det, samtidigt som man kan också påstå ett brott, alltså straffet är ju inte superhårt kanske för någonting så ändå så pass ohederligt kan jag tycka.
Ja, men nej, alltså så här, det tar nog inte igen de förlusterna som folk har råkat ut för, men jag menar 2 miljoner kronor i böter om de tjänar 4 000 på en scam. Liksom. Okej, då är de utraderade att ha det resten av livet. De verkar ju inte så jäkla bra på att tjäna pengar.
Nej,
sen är oavsett om det är på börsen eller utanför.
Nej, sen är det ju, det nämner för övrigt EBM också. De säger att bakgrunden på den här personen inte stämmer. För han har utgett sig på, han hade ju som bild, hade han ju... han från Wolf of Wall Street som jag tappade namn på, Belfort va?
Ja.
Hade han ju en bild på såklart. Det är klassiskt, ja. Wolf of Wall Street.
Jordan Belfort.
Ja. Jordan Belfort, ja tack. Men han utger sig för att vara seriös och att ha jobbat med aktier i många år. Men det stämmer inte alls med hans verkliga bakgrund. Och apropå det här med, som du säger, med tjäna pengar. Han återkommer ofta till, i sitt konto att han vill hjälpa andra att tjäna pengar. Men resultatet är dock oftast det omvända, står det.
Ja, det omvända, men för han själv också tydligen. Ja, jäklar.
Jag tror ändå, summerar man ihop det. Jag orkar inte riktigt summera ihop alla casen, för det är ganska många. Men jag tror ändå att de har gjort plus på det här. Och ibland har de ju några gånger dubblat pengarna liksom, på kort tid. Och, så det har ändå säkert varit en hyfsat lönsam affär, men det är, jag vet inte, summorna gör det inte värt det. Bara för att nämna några andra bolag som man har pratat om i på det Twitterkontot, det är ju riktig kvalitet faktiskt. Det är Prebona, den är minus 45% sen dess. Express Tuion Biotech, hur man uttalar det namnet, minus 90%. Next Cell Pharma, minus 80%. Och Vibrosens, den kommer man ihåg, Vibrosens, den är minus 50%.
Ja, minus 50%, okej. Okay. Ja, det är inte så att en och annan drog något till Trillebolag som case för ett år sedan, så det gick minus 50%. Men, mina vänner, där förlorade jag också pengar, så är det lugnt.
Precis. Det är det som är, okay. Det är det som är skillnaden. Men det är intressant ändå, för det här är så uppenbart pump and dump. Och det sa ju många redan när kontot var aktivt. Att det var så uppenbart att han gick ut, håsade i förväg att okej, på fredag kommer nästa lönecase. Är ni redo? Och sen så släppte de bolaget och sen så bara samma sekund nästan började de vräka ut sina aktier. Det är ju... ungefär så uppenbart det kan bli, och även utifrån såg man det, utan att veta att de sålde så förstod man ju att det var liksom något lurt på gång. Men det är ändå fascinerande att det verkar krävas så pass mycket för att åka fast i det här landet. Det gör en ju lite orolig. Nu ska jag inte nämna några namn, men finns ju till exempel någon på Twitter eller på Instagram som rimmar på Lasse. Han har ju börjat till exempel också nu med såna här case. Att på fredag kommer nästa caset. Då ska jag presentera en investeringsmöjlighet som kommer ge 60% uppsida. Jag är ganska säker på att han säljer ut i det flödet som man skapar.
Så är det det som är skillnad om man säljer ut i flödet?
Jag tror att man kan säkert åka fast.
Jag har ingen aning egentligen vart gränsen går. Liksom så här, vad är skillnad på DI och en våldshåsare? Liksom?
Nej, men det handlar väl väldigt mycket om det här. Nu är inte jag heller någon jurist då, men det handlar väl väldigt mycket om just dumpaspekten i det här, ska jag säga. Många poddar, inklusive oss, har ju blivit anklagade för just det här med att man pumpar saker, tycker de, eller att man håsar saker. Och det där är ju jättesvårt. Det är ju samma då som du säger. DI skriver också en analys där de är positivt bolag. Är det då hås eller då man för ju fram ett argument varför man tror att någonting ska gå upp. Och sen är det ju väldigt stor skillnad på, det är just dumpen tycker jag framförallt som gör att det blir olagligt. Eller och om inte annat ohederligt. Att man säger någonting är positivt, man säger någonting positivt om någonting, men i samma stund så säljer man det. Alltså du gör en sak, säger en annan. Där känns det som att gränsen blir väldigt tydlig. Men håsar man upp någonting eller är väldigt positivt i ett bolag som man äger ju för att man är positiv till det och fortsätter äga det. Och sen går det inte vägen, man hade fel i sin teori. Alla har ju fel om investeringar. Det är ingenting konstigt liksom att missa ibland. Jag vet inte, någonstans måste det handla om uppsåtet. Men som sagt, jag jobbar inte på varken EBM eller FI.
Ja, jag dementerar ju helt att jag kör någon pumpen dum. Per, för mig handlar det snarare om dumpen hump. Man säger att man köper någonting och så säljs det och sen blir man körd i röven. Varje gång.
Ja, du menar att det är andra som säljer det, ja? Vi säger att vi köper någonting, vi köper det, och då börjar andra sälja och säger, åh nej, nu äger de det, då ska inte jag äga det.
Det känns som senaste året, om vi bara helt körd.
Men du, apropå, vad kallar du för? Dumpen hump. Så ska vi prata om några andra som vill lasta ut till retail nu. Det jag menar att de ska gå till börsen helt enkelt. Då brukar det vara någon storägare som vill casha ut.
Ja, ska vi ta Sveriges första börsnotering för året? Eller ska vi prata om den stora amerikanska undret?
Ja, men vi tar den svenska först. Och det är ju många som hoppas på Klarna. Det är ju mycket snack om att Klarna ska gå till börsen. Men de hann inte först, gjorde de inte. Utan det är ju bolaget Karnell.
Ja, och Karnell, ytterligare ett nordiskt roll-up-bolag som vi behöver fler noterade. Fokus industri, såklart. Vad annars kan du fokusera på i Sverige?
Förklara snabbt vad en roll-up är för någonting för de som inte vet det.
Ja, men det är så här klassiska, du glider runt och snackar med små entreprenörsdrivna bolag. Och sen om de tickar lite liksom checkboxar, så här konkurrensfördelar och stor marknadsandel och hög lönsamhet och stabila kassaflöden och så vidare, så köper du upp dem och plockar in dem i din koncern. Och målet är väl att du ska äga för evigt.
Förvärvsbolag brukar man väl säga på svenska.
Absolut.
Eller serieförvärvare är ett uttryck som har använts.
Det finns ju en del serieförvärvare och det har ju varit väldigt, väldigt tätt senaste årtiondet framförallt. Och då lär man ju se fler som grundas, för att man är det hett så kommer ju fler ta sig dit. Karnell grundades 2016 av Hans Karlander och Patrik Rinell. Jobbade tidigare på Procuritas. De har cirka 25% av rösterna efter notering. VD Peter Modenius, han var tidigare VD Optimizer Invest, som var huvudägare och var med och noterade Catena Media. Det är liksom intressant att trycka på. Men rent allmänt så Karnell, de har fokus på bolag med omsättning mellan 50-350 miljoner kronor. Idag äger man 12 bolag. Man köper väl cirka 2 om året. Man har 7 stycken produktbolag, 5 stycken inom nischproduktion. Och det här är helt business to business. Och man fokuserar ju på Norden, framförallt Finland, som viktigaste marknad. Men man har även gjort entré i Storbritannien. Vilket påminner lite om Technion, för det har väl de också gjort nu. Räcker inte med Norden längre. Det är Storbritannien man ska veva i.
Nej, men det är väl klass. Man måste ju alltid expandera och bli större. Och det brukar väl vara... Det känns som Storbritannien har blivit vanligare och vanligare. Annars är det mycket om man ska till Tyskland alltid också.
Italien har ju börjat bli en grej också. Här finns det tydligen mycket billigare bolag. Och ja, tillväxten är som för alla andra sådana här bolag. Det är via förvärv och att man ska utveckla befintliga bolag. Man har liksom tillväxtmål om 15%. EBITDA-marginalmål om 15%. Kan liksom påpeka här att omsättningen senaste 5 åren stigit cirka 55% om året. Men det här är ju till mycket på grund av den liksom starka tillväxten, jag menar uppköpen som försiggår. 2023 så växte man ju cirka 40% year on year i omsättningen, men det här var ju förvärvstillväxt. Organiska tillväxten var flat under 2023. EBITDA var negativ. Det är mycket på grund av många sådana industribolag har ju haft rejält motvind, framförallt inom bygg. Och ja, den här emissionen ska ju plocka in cirka 270 miljoner kronor, stärka balansräkningen så man kan fortsätta förvärva. Och efter emissionen så har man en nettoskuld om cirka 175 miljoner kronor. Så att, ja, intressant kanske. För 2023 omsätter man 1,1 miljarder, 12% EBITDA marginal. EV sales 1,5, EV EBITDA 12x. Det här kan jämföras med bolag som man själv köper på 3-8x. Så att det är den här klassiska, man köper upp dem billigt och sen får man dubbla multiplen på börsen. P12 ungefär vid teknisk kurs 28 SEK och P12 ungefär på analytiker estimat 2024. Så missförstå mig rätt nu. Karnell kan säkert bli en jättebra investering, hyfsad IRR. Men jag förstår personligen inte varför man vill köpa industry rollups här. Det känns som det finns så extremt många aktörer i den marknaden just nu. Och liksom, då blir ju marknaden mer genomlyst. Var inte en grej i början att det var en sån ogenomlyst marknad, så att om det kom en rollup-aktör så kunde du ju handla väldigt billiga kassaflöden och få en extremt bra ROI. Medan nu handlar det snarare om att du köper de här bolagen till fair value och sen om marknaden tycker om det så handlas liksom börsbolaget upp och handlas relativt dyrt. Så att du som bolag är ju värt mer än some of the parts av någon anledning som jag inte riktigt förstår, kanske eftersom de här bolagen ska ju vara individuellt, eller liksom operera individuellt. Konkurrenterna är liksom Bergman och Beving, Indutrade, Adtech, Volati, Technion. Så rätt crowded sektor. Ja, jag vet inte vad du tycker om det, Niklas, om du håller med om att det är en crowded sektor. Jag kanske bara vill vara contrarian och hata bara för att. Alltså, som sagt, det kan ju bara bli en jättebra investering, men det känns ju inte lika givet som det kanske var för liksom ett årtionde sedan.
Nej, och det blir såklart svårare. Jag lyssnade på en intervju nu med Patrik Wallén som var med och startade Volati. Och han pratade om det att när de startade för, vad det nu kan vara sen, var det 20 år sedan kanske, så då var det ju inte så många som var ute och förvärvade den här typen av bolag. Det har ju blivit en otroligt hög konkurrens.
Exakt, det är det jag menar.
Sen kan man tänka sig då att det har blivit lite bättre idag. Det trodde jag att det skulle bli liksom med, nu när det blir lite mer lågkonjunktur, höga räntor och värderingar som kommer ner, att det skulle bli lite lättare. Men för under liksom typ 2021 och så, när Instalco och de här var ute liksom, de förvärvade hur mycket som helst och deras finansiering var i princip gratis. Så de tryckte ju upp värderingarna på de här små liksom bolagen. Men det var intressant faktiskt, sa han Patrik i den intervjun, just att när det gäller liksom privata bolag, i alla fall den här typen av bolag, så mycket så här familjeägda liksom, kanske småländska industribolag och liknande, så funkar prissättningen ganska mycket som på fastigheter eller på bostäder. Det vill säga att man korrigerar inte priserna, utan man fryser marknaden. För man tittar på, okej, men min granne fick 6 miljoner för huset, då tänker inte jag sälja under 6 miljoner. Och samma sak är det med bolag. Att min granne fick 6 gånger ebit när de sålde, då vill inte jag sälja för 4 gånger ebit. Och det gör ju då att istället för att marknaden korrigerar och priserna går ner, så bara fryser den tills köparna börjar betala rätt priser igen. Så att, jag vet inte, jag tror också att det är svårt. Det börjar kännas crowded. Samtidigt, vi har mycket fina bolag i Sverige. Jag tror inte de kommer ta slut, och det är ju hela tiden pågår generationsskiften. För det är ju en vanlig grej att man, när den äldre generationen vill bli av med bolaget och de kanske inte har någon yngre som vill ta över det, så är det bra att casha ut och så får man en trevlig pension. Men jag vet inte. Det verkar svårt, och jag tror att värderingarna har kommit upp en del. Så det gäller ju att själva serieförvärven handlas till ännu högre multiplar.
Exakt, och det tror jag är grejen. Att liksom, för att du ska få avkastning här, ja, antingen måste du köpa de här jättebilligt, de här förvärvsobjekten, vilket inte känns liksom lika realistiskt nu för tiden. Eller så måste du få sjuk premium på det börsnoterade bolaget, vilket är så här, okej, men varför ska jag betala så här mycket för de här kassaflödena? Så att jag vet inte, någonstans där klickar det liksom inte riktigt i mitt huvud. För mig är det liksom lite som att starta ett fastighetsbolag idag och förvänta sig en Erik Selin-resa. Ja, fastighetspriserna kan gå ner och du kan köpa dem billigare än vad du gjorde 2021 eller 2020, men det är en helt annan liksom dynamik än liksom på 90-talet, då du i stort sett kunde liksom låna obegränsad mängd pengar och därmed få oändlig ROI på ditt kapital. Liksom den världen kommer aldrig komma tillbaka antagligen, för att det är så mycket mer genomlyst, vi kan så mycket mer, vi har varit igenom det, har mer data. Så jag vet inte, det är liksom så här, jag tror många möjligheter, om man bara är bakåtblickad, det finns inte kvar framåtblicken, då vill man ju helst vända sig åt andra, liksom åt andra industrier som kanske inte är lika genomlysta.
Det är väl bara samma sak som jag tänker om man tittar på amerikanska bolag. Vad heter de? Constellation Software, som jag också har liksom gjort roll-ups med techbolag. Och det kan jag tänka mig också var betydligt enklare för 10 år sedan. Och nu vill alla investera i startups, och då trycks ju värderingarna upp helt enkelt. Så det är ju svårare överlag att köpa privata bolag när så många andra vill göra också.
Ja, men om du är den enda som köper, då är det ju du som har leverage. Om alla vill köpa, då är det ju säljaren som har leverage. Och det gör ju att de kan trycka upp priserna så det blir sämre för dig, och du kommer få en sämre, liksom, du kommer få en avkastning som mer lik index, om inte sämre. Jag vet inte, jag har lite svårt för det. Med det sagt så, det beror ju så himla mycket vad marknaden vill ha, vad marknaden liksom tycker. Vill marknaden verkligen ha sådana här roll-up-bolag, så kommer de ju värdera upp dem, och då kommer du få en bra avkastning. Men det kanske inte är direkt det som jag vill gå på. Jag tycker det är faktiskt rätt intressant med de här roll-upsen där det finns liksom en aktör eller få aktörer. Vi har ju pratat om till exempel Rick i podden förut, som köper upp strippklubbar. Sen kan man tycka vad man vill om strippklubbar. Det är bara ett exempel på liksom en industri. Men de är helt solo där i stort sett, för att inga PS vill ju köpa. Det är ingen som vill in i den branschen. Så att de är liksom rätt exklusiva att köpa upp strippklubbar. Och vdn är rätt kaos och vill bli kändis och så vidare. Så han är bra på ett sätt och jättekast på ett annat sätt. Men alltså, om de inte har några riktiga konkurrenter så kan de ju fortfarande köpa billiga kassaflöden liksom, utan någon konkurrens. De har ingen som trycker upp liksom, priserna. Det gör ju att de får billiga kassaflöden och kan compounda jäkligt bra. Och det tycker jag är väl kanske det man saknar i de här industri-rollupsen. Bara som ett snabbt exempel på en annan industri som kanske skulle vara intressant, som jag inte ser någon inrikta sig på, det är liksom mediebolag och gamla nedtryckta mediebolag som ingen är intresserad av. Det här sentimentet är på botten, bolagen handlas snorbilligt, peak AI bass, att liksom all media ska överges. Men kikar man under ytan så finns det ju en liksom rätt dedikerad kundbas som har liksom, till exempel för tidningar varit prenumeranter länge. Problemet är att de optiskt sett är väldigt olönsamma, och det är ju för att liksom, historiskt sett så ja, man drar in pengar via annonser, och för att få liksom, annonsintäkter ska ha så många liksom, läsare, lyssnare eller tittare som möjligt, och då gör man ju ofta så att man subventionerar kostnaden för liksom, läsaren för att man ska kunna sälja ut sig sen till annonsörer. Men det här är egentligen liksom helt, antalet läsare är egentligen helt irrelevant. Det som spelar roll är ju antalet läsare som kan konvertera för annonsören. Så är du liksom, vi säger att du är en tidning som liksom skriver om flygplan för hobbypiloter. Om du är flygplanstillverkare så borde det helt klart vara mer intressant att du är inriktad till 100 stycken potentiella köpare av ett litet flygplan än 100 000 läsare som bara vill sitta och kolla glo på bilder. Men det har liksom inte riktigt fungerat så här historiskt sett. Men liksom, de som sköter marknadsföring börjar långsamt ändra sig med internet, och man blir mer van vid liksom, väldigt dedikerad targeting och förstår bättre den ROI-modellen. Så många av de här legacy-mediebolagen som annars väldigt billigt hade ju gynnats av Cefello-metoden. Man jackar upp prenumerationspriser, får bort värdelösa prenumeranter, höjer priser mot annonsörer. Och jag har sett några exempel där de har haft payback på det här på liksom 1-2 år. Vilket är helt makalöst. Bara för liksom så här, ingen som kollar på den här sektorn. Som liksom, och när sektorer inte undersöks så kan du ju köpa liksom, kassaflöden väldigt, väldigt billigt. Sen, ett annat intressant case för just mediebolagen är ju att utnyttja den här dedikerade kundbasen för att slussa in dem i andra ben som e-handel och mjukvara. För det är ju egentligen det som är liksom, det dyra för e-handel och mjukvara. Det är att liksom, köpa in eller få in kunderna. Och det är därför det läggs så mycket liksom, tryck på churn, men också liksom, kring switching costs och lock-in effects. Det är ju väldigt liksom, dyrt att hålla kvar kunder, få in kunder, och därför prioriterar man ju liksom, kan hålla fast kunderna, och ju längre kan hålla fast kunderna, desto dyrare är det för kunderna att byta mjukvara, desto högre värdering kan du ju få för ett mjukvarubolag. Men om du har till exempel nu AI som eventuellt kan förändra det här, ta en cloud-lösning som AWS eller GCP. När du som företag ska välja så väljer du liksom beroende på vad du som företag har för behov, tidigare erfarenhet, kostnad och så vidare. Och det är en stor stick nästa därför att det är väldigt dyrt att byta. Men om du då har liksom en AI, och anledningen varför det är dyrt att byta är för att det är så ett extremt stort projekt, väldigt jobbigt, kräver jättemycket människor att liksom sitta och göra det, så det kan ta månader till år. Men ett möjligt användningsområde här för AI här är att de inom de kommande åren ska kunna liksom i stort sett rycka ut det här från AWS och trycka in det i GCP till en mycket snabbare liksom, tidsram. Och då helt plötsligt så gör jag liksom, att grundpelare inom tech, till exempel switching costs och stickiness och pricing power och så vidare, slås ut, vilket gör att tech kan kommodiseras som man egentligen sett för mycket tech senaste 10, 15, 20 åren. Till exempel, från början krävdes väl ett team för att skapa en hemsida liksom. Sen gick det från liksom, konsultbyrå till enmansföretag till liksom, något du gjorde in-house till ja, nu kan en AI göra en hemsida, autogenerera hemsidor med några ord. Och rimligen om liksom, tech kommoditiseras mer så kommer det bli allt dyrare att hålla kvar kunder och anskaffa kunder. Och då kommer det tillbaka till liksom, mediebolagen som handlas om de här konkursvärderingarna men har kvar sina kärnanvändare år ut och år in. Kan du generera intäkter på de här via content få in pengar via annonser och sen slussa in dem i e-handel, så har du ju i stort sett negativ CAC, alltså customer acquisition cost. Och det blir en extremt stark fördel. Och det ser ju fortfarande, det ser ju liksom redan nu första delen av den här liksom YouTubers, ja, tekniskt sett det andra delen, men YouTubers som slussar vidare till e-handel och marknadsplatser och så vidare. Men jag tror att allt fler kommer få uppskattning för det här kommande årtiondet, liksom vilken opportunity det kan vara att ta de här gamla mediebolagen och utnyttja liksom den användarbasen som har återkommande intäkter där. Och framförallt när du kan köpa upp hela bolag och alla användare för långt lägre än om du skulle lägga liksom färsk kack på de här. Och det är också varför till exempel HelloFresh och Cheffelo är intressanta uppköpskandidater. Kack-industrin ligger upp på cirka $75 till $100 per kund, medan en aktiv kund i HelloFresh värderas till cirka $30 eller en låda mat. Stor skillnad. Och vad vill jag komma med här? Det var en jäkla lång utsvängning från Karnell. Det är att, jag menar, säg...
Teckna Karnell.
Ja, jag menar, om du är intresserad av rollups, det kanske ska sikta på en sektor där ingen annan kikar, för du kommer kunna få så mycket billigare opportunities. Och med det kan du göra rätt mycket.
Ja, det hade varit kul om det kom lite sådana här serieförvärvare inom andra nischer än nu. Vi har sett industriserieförvärvare nu. Vi är klara med dem, kan jag känna personligen. Men absolut. Men å andra sidan, alla springer ju ut och pratar om att man ska teckna en jäkla kanal. Det är väl det mest tecknade IPO:n känns som på länge. Kanske också typ den enda IPO:n som har varit på länge. Men det känns som alla rekar det. Det är i Börspodden kommer vi prata om att det här är gratis pengar. Brukar de ju alltid kalla det för. Apropå pump and dump. Nej, jag skojar bara. Så att man, det är säkert så att man kan tjäna lite pengar på att teckna en kanal. Men jag har dock inte gjort det.
Ja, absolut. Det brukar ju vara så när du kör så här pump and dump. Sen, som sagt, så fundamentalt långsiktigt vet jag inte vad liksom edgen för Karnell är jämfört med alla andra uppköps eller förvärvsbolag, och det är väl det som är, det är väl det som är kruxet här. Du vill ju gärna att de ska ha någon typ av super edge snarare än bara men det finns bolag där ute vi kan köpa liksom.
Ja, verkligen. Och vi är beredda att betala mer än alla andra konkurrenter för.
Ja, det vill man ju absolut
det
inte ha.
Rätt, det är inte rätt gäng man vill vara med. Det,
exakt.
Ja, jag vet inte, det är kanske jätteintressant, och det är säkert en klassisk sån, kanske den första sån teckna sälj som har varit på länge, där man faktiskt kan teckna och sen bara sälja direkt. För annars sen får man ju någon tilldelning i sådana IPOs. Men vi ska hoppa vidare till en annan IPO på andra sidan havet, och den får man absolut ingen teckning i eller tilldelning i, förlåt, som svensk, och värderingen lär vara hiskelig.
Ja, Reddit, övertecknad 4-5 gånger, värdering på 6,5 till 7 miljarder. De tar in $750 miljoner, och det här som sagt kan jämföras med värdering på 10 miljarder jämfört med 2021. Det som är kul med Reddit är att de har cirka 73 miljoner daily active users, men de har torskat pengar varje år sedan de grundades 2005. Det är jäkligt bra jobbat med tanke på jag menar, konkurrenter som Meta, som snarare hade det motsatta, som var lönsamma från start. 98% av intäkter kommer från annonsering, men ja, Reddits format är ju inte optimalt för annonser kanske. Och för er som aldrig varit inne på Reddit, det är ju i stort sett bara ett liksom gammalt forum. Du sitter och scrollar mellan olika artiklar nästan, men du kan klicka in på artiklar, och stor grej är väl kommentarsfälten där folk sitter och skriver. Och problemet här är väl egentligen att det är väldigt svårt att mäta annonser på Reddit. Över 50% av användarna är inte inloggade, och därmed är de inte liksom engagerade. Och sen är majoriteten av inloggade användare anonyma, så de måste ju ha rätt bra verktyg för att kunna liksom utröna vad de här användarna egentligen är för några. Och det här innebär ju att annonserna som körs är liksom väldigt breda annonser, och det får man ju lägre pris för. Vill du maxa annonsintäkter så ska du ha väldigt, väldigt målinriktade annonser. Du liksom ser här, men här är liksom en vit man med glasögon och caps och brun hoodie på sig. Det är alltså vad jag har på mig idag. Ni ser inte det för ni kollar inte på filmen, utan ni lyssnar ju på min röst. Men det är det du vill ha. Du vill liksom inte ha alla människor som bor i London. Det är alldeles för brett för att kunna sälja din produkt, och därför tar du ju liksom mindre pris för det. Så Reddits average revenue per user är lägre än Pinterest, och det är Snap, och liksom Pinterest och Snap har ju lägre ARPU än liksom de är en tiondel av Meta, och Reddit ligger under dem. Så det är inte så jättepositivt. Dessutom som sagt, eftersom det är så många som är utloggade så har de väldigt lågt engagement rate. Det är omkring 15% som engagerar sig jämfört med 65-70% för Meta. Och det är så att utloggare, användare, de kan ju inte ha någon engagement, för de kan inte skriva någonting och de kan liksom inte likea någonting, sådana saker. Och de stod för 75% av liksom inkrementella användare ger alltså nya användare in på plattformen. Och de här slussas in via Google Search. Så att, ja, jag vet inte, det är inte optimalt om man är en Reddit-bull. Dessutom så står ju cirka så internationella konton för cirka 50% av användare, men under 20% av intäkterna. Och där innebär ju liksom att framtiden för intäkterna är ju inte så jätteljus, för att det är USA som alltid är den stora intäktsbringaren för alla de här mediebolagen. Och majoriteten av användare inte kommer från USA, så det är svårt att skala upp intäkterna då, som redan är jäkligt kassa. Det som däremot är intressant för annonsörer är att de kommer åt en väldigt unik användarbas i Reddit. 30-40% är ej aktiva på Facebook, Instagram eller TikTok. 50% är ej aktiva på Twitter och hela 75% är ej aktiva på Snap. Så att du kommer i alla fall åt en annan användargrupp. Frågan är ju om det är en särskilt intressant grupp med massor med Wall Street Bets-killar och folk som sitter arbetslösa i sina föräldrakällor och grejer. Det som däremot kan vara intressant som ett framtida intäktsben är ju licensiering av data. Vi såg ju att Reddit förra året stängde av sina liksom, gratis API-er till diverse olika appar och så. Och det var ju för att de insåg att nu är OpenAI här. Vi har ju en galen mängd data, högkvalitativ data. Liksom 1 miljard inlägg, 16 miljarder kommentarer. Och det här är ju liksom mänsklig data. Så de tänkte ju, det här kan vi ju sälja, licensiera ut. Och man har ju nu ett avtal med Google. Det är väl värt $200 miljoner över 3 år. Så att det börjar ju ta sig på det benet i alla fall. Och det är väl en uppsida för Reddit. Just nu har man cirka 85% bruttomarginal. Och det är ju för att man är en plattform med user-generated content, alltså användaren som skapar innehållet. Och det innebär ju att liksom, den största kostnadsposten här är infrastruktur, det vill säga AWS och GCP. Men eftersom liksom, fortfarande en stor del av forumet är text, vilket är billigare än bild och video, så har man ju faktiskt högre bruttomarginal än Snap och Meta och Pinterest, vilket är rätt intressant. Det är synd att de schablar bort den här lönsamheten liksom längre ner på så att det inte håller till liksom nedersta raden. Intressant att trycka på här också, på att 55% av intäkterna går till R&D. Och man kan tänka sig, vad gör Reddit för R&D? Ja, det läggs på att förbättra annonsprodukten och annonsverktygen. Det är väl bra om man vill få igång sin annonsverksamhet. Men det är jättemycket pengar att lägga på det här. Dessutom har Reddit cirka 2000 anställda, vilket känns som väldigt blotat företag för liksom vad som i stort sett är ett väldigt stort internetforum. Där man ska tillägga att majoriteten av de som gör jobbet är moderatorer som är ej avlönade. Så jag vet inte vad alla de här 2000 anställda egentligen gör. Det är inte så att de sitter och är liksom aktivt modererar heller.
Nej, och det var väl det som var lite folk blev arga för när de började stänga av sina API-er och så. Liksom att nu ska vi tjäna pengar på det här. Då var det ju många såna här, just såna här moderatorer som stängde ner sina subreddits och så. Man hade ju någon blackout på Reddit för att protestera mot att Reddit skulle tjäna pengar.
Det där är så kul. Det har de ju typ vartannat år. Och de kommer ju alltid tillbaka från min sida. Men det finns ingen annanstans där, för jag hör hemma. Gjorde väl inte så jättemycket i längden. Man kan säga dock att...
Det säger Reddit... något om den här lite skeva fördelningen på något sätt, som är att Reddit tjänar inga pengar och försöker de tjäna pengar och vara giriga inom citationstecken, då blir användarna sura liksom och vill stänga ner. Så att, och då kommer de aldrig riktigt någon vart med sin lönsamhet.
Nej, men det är liksom...
Man kan inte riktigt bestämma sig för, är man ett företag som ska tjäna pengar eller är man en välgörenhet?
Ja, men det visar ju hur många internetanvändare som logiskt tänkande. Det, logiken brukar minska ju mer man hänger på internet, vilket man framförallt ser på Twitter. Ja, i alla fall, väldigt liksom bloated bolag. Genererar faktiskt lägst intäkter per anställd i hela socialmediesektorn, vilket är imponerande. I alla fall... Reddit har en hutlös multipel just nu, och då ska jag tillägga att analytiker De använder adjusted EBITDA för att värdera bolaget just nu, och det är för att hela sektorn gör det. Men då lägger man ju tillbaka SBC, alltså aktiekompensation till inom bolaget. Det gör att många kalkyler man kan se på Reddit är väldigt, väldigt missvisande. Och kommer alltså vara långt dyrare i verkligheten. Eftersom liksom, alltså betala ut aktier är fortfarande en rejäl kostnad, även om man inte, även om man låtsas att det inte är det. Till exempel så kommer SBC förväntas ligga på $850 miljoner under 2024. 515 av detta kommer vara i Q1. Men det här är alltså 80% av sales, alltså av intäkterna som genereras. 80%! Visst, det här är liksom för 2024 är det peakar, men det är ändå, det kommer ändå förbli över 20% de kommande åren. Och det här kan jämföras med Snap, som är notoriska för att de har väldigt hög SBC. Och då har de ändå legat under 20%. Så det visar hur extrema Reddit är i att pumpa ut aktier. I alla fall, på 2026 så förväntar analytiker att Reddit ska vara FCF-positivt och pumpa ut 180 miljoner i FCF. Men samtidigt kommer ju då SBC ligga på $300 miljoner. Så att det blir inga pengar till dig som aktieägare, i alla fall extern aktieägare då.
Förstår inte vem det är som vill köpa de här aktierna.
Nej.
Det är totalt obegripligt för mig. Många av de här amerikanska tech-IPO-erna sett senaste åren. Jag förstår inte vem det är som vill ha dem.
Du köper dem rent på pumprally.
På namnet?
Ja, ja. På namnet. Ja, men det här är ju ett känt namn. Det är liksom, jag älskar den här produkten liksom. Och sen... Och det är därför de kan få såna hutlösa multiplar. Men du kan ju,
ja, det är helt otroligt.
Du kan ju fråga herr Buffetzelius varför han köpte Snowflake till värdering 100 miljarder. jag vet inte vad Snowflake handlas till nu för tiden. Jag har inte varit så up to date med det, men det känns ju som att det inte var den bästa affären. Ja, det är ner 40% sen IPO, så han kan ju inte vara så superglad på det, vem som nu tog det beslutet.
Ja, det är väl därför han slog ihjäl Charlie.
Oh, alltså...
Såg
du förresten när Charlie kom in på sjukhuset? Då blev man ju frågad om sjuksköterska. Oh, Charlie, how are you doing? Han bara, oh, I'm dying. How about you?
Känns otroligt ändå. One-liners in i en hela vägen in i kaklet.
Bara för att avsluta det här kring Reddit. Market cap är ju cirka 6 miljarder när det kommer på börsen. Men på grund av utspädning de kommande åren så kommer det vara liksom 7 miljarder till 2026 med samma aktiekurs som teckningspriset. Det innebär enterprise value om 5,6 miljarder. Och då, om du lyssnar på analytikerestimat, så handlas det här bolaget till 20-25 gånger EV/EBITDA. Men drar du bort för SBC så är det typ minus 100 EV/EBITDA. Så att det är liksom långt ifrån lönsamt på ens EBITDA-nivå. Så att, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det känns ju inte som en så här tokigt bra trade. Alltså, det är det som är grejen. Det är liksom, aktien kan ju säkert pumpa. Vem vet? Man vet ju aldrig. Det är massa idioter som köper, men fundamentalt ser det inte så jätteintressant ut, tycker jag.
Nej, inte ett dugg intressant faktiskt. Men det är ändå intressant med de här IPO-erna som sker. Och det kan ju alltid vara så att man kan trada storyn i de här bolagen. Men ja, det är faktiskt helt galet med de här värderingarna. Jag tycker att det är bra att du bröt ner det lite grann till oss.
Storyn och narrativet. Jag såg dem på CNBC igår som satt och pratade med om Nvidia. Han sa att om du inte äger Nvidia är du arrogant. För du tror att du vet bättre.
Han sa väl också, tror du att du är Gud? Var det inte det han sa?
Ja, exakt. Jag fattar inte på det.
Om du inte äger Nvidia så tror du att du är Gud. För då tror ju du att du vet mer än resten av världen. Eller något i den stil. Det var det märkliga resonemang jag hört faktiskt på länge.
Ja, men det visar ju liksom vilka som kan få... dels få pengar att investera, och dels så här, this is what you're trading against. Hur jävla svårt kan det vara?
Ja, tyvärr är de större plånböcker, så de trycker ju upp aktierna. Så det spelar ingen roll om man själv har rätt eller inte.
Ja, det är sant.
Och på den positiva tongången så avslutar vi dagens avsnitt. Lite innehållsförteckning. Jag vet inte om vi kan prata så mycket om det idag, eftersom vi inte har pratat så mycket bolag egentligen. Vi äger väl varken Nvidia, Reddit, Carnell eller någon av de här mindre NGM-bolagen som jag pratade om, eller hur?
Nej, jag äger ingenting. Ytterligare en podd där man pratar om bolag man inte äger. Bra skin in the game här.
Ja, men det är svårt att prata om IPOs och så äger man aktier innan. Oavsett vad vi äger inte så ska du komma ihåg att inte ingenting du hör i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter, varje egna eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta ett stort tack till veckans sponsor Master Exchange. Kolla in länken i avsnittsbeskrivningen om ni vill kolla mer på det och investera i musikrättigheter.
Och kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod och lämna gärna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.